Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Är du gäst hos svärföräldrar?
Ja, jag är i Karlskrona och här lyser solen. Här nere håller de inte på med vit jul och sånt. Mm. Utan här är det barmark och promenadväder.
Du ser väldigt tillfreds ut.
Ja, men det är äntligen inte tidningsfri dag. Jag tycker om när tidningen kommer igen. Idag var låg Blekinge läns tidning i brevlådan som den ska göra. Jag blir ju lite orolig av högtider eftersom jag är den sortens människa som vill att varje dag ska vara den förra lik. Jag tycker ju om den så kallade vardagslunken.
För dig är tidning civilisation och trygghet.
Ja, det är vardag. Mm. Innerst inne så vill jag inte att det ska hända någonting överhuvudtaget i livet. För när det händer saker så bryts ju mönstret, det blir oordning. Och jag gillar ju ordning. Jag vill ha måndag hela veckan, så att säga. Det här är inget som du kan känna igen dig i.
Alltså jag känner igen fenomenet på mycket långt avstånd. Men jag är ju sån som igår, när man har varit halvledig i 2 dagar, får ett otroligt obehag i hela kroppen. Att man stagnerar fullständigt.
Om jag inte redan hade fortplantat mig så hade jag inte talat högt om det här. Men jag är ju så gammal nu så jag kan säga som det är. Jag har liksom ingen Tinder-profil att kurera. Och sanningen om mig är ju att det tog mig ett halvt liv att vänja mig vid att det blir helg en gång i veckan. Alltså gång på gång blir det helg. 52 gånger om året så ligger de här två dagarna i bakhåll och skapar oordning. Mm. Och jag tycker ju om rutiner. Mm. Och även julen borde ju kunna bli en rutin om man bara firar den på exakt samma sätt varje år i ett par hundra år. Nu har jag firat på exakt samma sätt i 17 år framför svärföräldrarnas kakelugn i ett litet hus på Långa i Karlskrona. Men jag blir fortfarande lite orolig av att mönstret bryts när det blir högtid. Mm. Min sambo Lisa är ju den andra kraften i det här hushållet. Hon tycker att det ska hända saker ibland. Att man ska resa utomlands eller köpa en ny möbel eller något i den stilen. Jag förstår att jag låter som en drömman. Det finns liksom två vargar i vårt hushåll som drar åt varsitt håll. Och i denna dragkamp skapas ett slags ekvilibrium. En jämvikt. Men jag är lite nyfiken på hur det ser ut i ditt förhållande, Parisa. Vilken varg är du?
Jag är absolut, det behöver hända någonting, vargen. Och det speglas ju också i att jag har 15 olika uppdragsgivare per år. Två dagar av julledighet senare fylls av ett otroligt obehag inför det här. Och måste göra nya planer. Men jag har ju tur att min frilanstillvaro fyller mig med det här kicksökeriet som jag privat inte har någon jättebehov av. Ju.
Nej, men vart har du firat jul?
Jo, vi firade hos min brors frus familj. Vilket kändes vågat ta sig in i en annan familjs traditioner.
Var är vi då om du ska sätta scenen?
Täby.
Täby, mm. Villa föreställer mig.
Ja, och de flesta brukar ju julen innebära att man blir sina föräldrars barn igen. Och vi hade ju med min pappa också. Så det fanns ju ett visst element av det, att man blev den där barnpersonen igen. Och i mitt fall så betyder det att jag blir lilla pigan. Hemmaservisen.
Va, du är ständigt på fötterna.
En stor ära i att vara användbar. Alltså om du växer upp med två storebröder och en pappa, om man har picknick eller man gör vad som helst, då får de andra två väldigt tydliga funktioner och roller. De ska hitta kanske grenar man kan elda med eller sådär. Butlerfaktorn i mig, att pappas instruktion till mig att hälla upp en tumme, konjak eller whisky, sitter så djupt i mig. Det tänds till direkt på julafton att jag blir den personen.
Din pappa har sedan länge beställt en tumme whisky av dig.
Ja, då har jag egenhändigt tagit mig till spridskåpet och fått fram en tumme brun vätska och kommit tillbaka med den. Och då får jag känna mig som en del av gemenskapen.
Det finns ju en lite småtrött spaning om vad 40-talister brukar säga när de tittar på Kalle Anka och hans vänner fira jul. Mm. Det brukar skojas på internet om att äldre människor vid åsynen av det där schackbrädet som målas med schackrut i färg i tomtens verkstad liksom tvångsmässigt måste säga en sån färg skulle man ha.
Gulligt.
Är din pappa så pass integrerad i Sverige att han säger en sån färg skulle man ha varje jul?
Alltså, det finns inte en svenskare människa. Han har ju levt här i snart 50 år och kom hit som 20-åring. Så han är ju absolut sådär gubbfolklig. Men jag kände i år att de här uppdateringarna som sker av Kalle Ankas jul då och då för att rensa ut daterade element, om vi ska använda ett rent uttryck. Det har gett en oväntat pigg dimension för oss som ser det här i medelåldern. Alltså vi som har sett det här i decennier, nu har det kommit en ny härlig syssla när man kollar på det här. Att man sitter där och pekar ut vilka saker som plockats ur exakt var och varför. Det har gett en härlig ny lägereld.
Att redogöra för vad som har cancelats under åren.
Det är den nya, det här schackfärgskommentaren. Att sitta och säga, här skulle det ha varit två blonda dockor. Men de blev ju bimbo-normen då, det går ju inte.
Det är det här vi ska ägna oss åt när vi blir tanter och farbröder. Men du har redan tjuvstartat.
Exakt, det är våran motsvarighet till schackfärgskommentaren. Det är en slags pågående frågesport. Barnen dumglor på tecknat och vi kan sitta och liksom möta varandra i att så här, man har hängt med i snacket om vad som hände med den judiska nidbilden som rullar fram i Kalanka.
Det är ju sant att 40-talister måste säga en sån färg skulle man ha. Men det finns något som är ännu sannare. Mm. Och det är att om du ser Kalle Ankermans vänner med 40-talister i soffan så finns det en replik som du kan vara ännu säkrare på att de kommer att säga. De hinner ofta säga det 2 eller möjligen 3 gånger redan innan den schackrutiga färgen dyker upp. Och det är den här repliken. Ja, det är genialt. Nej, den är liksom inte lika precis, så man tänker inte på det. Men om ni nästa jul lyssnar, alltså ni som lyssnar på det här, om ni nästa jul så kan ni ha som en, vad ska man säga, som en jultomtens verkstad countdown till att någon i föräldragenerationen säger, ja, det är genialt. Alltså det är en replik som undantagslöst serveras med en vinnande ton. Som låter oss förstå att vi sitter samlade inför en påminnelse om den gamla världens oöverträffade hantverk. Mm. Med blott penna, papper och kamera skapades detta som aldrig kan överträffas. När 40-talisten säger, ja, det är genialt, så tar hon ju också spjärn för den kraftfulla fnysning hon ska släppa ifrån sig när vi i slutet av Kalle Ankermans vänner ska få det årliga trailerklippet från en nu biaktuell och dataanimerad Disneyfilm. Det gillar de inte. Och där är jag nog redan nu också. Är du också där att du fylls av en olust när det moderna klippet kommer i slutet av avsnittet?
Ja, på så sätt så blir det ju dålig PR. Alltså det är ju ganska unikt att här får Disney en heltimme i SVT visa upp sina produktioner år efter år efter år. Exklusivitet på det, det är ju bisarrt egentligen att det är kvar. Men då blir det ju som dålig PR att man får se alla de här, som du säger, geniala klippen, hantverk, det har tagit åratal att göra Snövit och allt vad det är. Och så i slutet kommer någonting som ser AI-fabricerat ut. Det är den totala bristen på blod, kött och blod, som gör att det känns obehagligt. Det är Uncanny Valley som uppstår med de här nya klippen.
Jag är inte förvånad att du som är så lillgammal redan noterar det här. Eller tänker på det här.
Redan! Alltså jag har fallit ganska hårt för paketinslagningen.
Du tycker om att slå in paket?
Ja, alltså bygga små flikar, tejpa på onödiga hålrum som bara ska förvirra, trolla. Kanske innehåller en skumtomte på sin höjd.
Vänta, utveckla det här, tejpa på små hålrum.
Kan skicka ett till dig så förstår du ju vad det är i.
Då ska vi se. Det är paket, en lapp där det står, utan dessa gör du en, och sen kan man lyfta på lappen. Och under står det, Anders Borg, ledsen smiley. Det här var alltså en ledtråd till vad som ligger i paketet.
Alltså man ska bara få en hint, en aning om vad det är där inne utan att avslöja det helt. Det är väl överenskommelsen? Eller förstod du direkt?
Ja, jag skulle gissa att det är ett par kalsonger.
Bra! Men det är inte helt uppenbart. Det är det man vill.
Vad pysslig du är.
Ja, jag är lite det. Och vidare med just julbiten så har jag funderat lite på rimmens funktion. Att julrimstugan i Nyhetsmorgon gjorde genidraget att bjuda in Dogge Doggelito. Och frågan är ju då, vad är ett bra julrim? Och det är väl just det att det ska ge en hint på sin höjd om innehållet.
Och det här är då det spännande med Dogge Doggelito, att han har inte riktigt fingertoppskänsla för hur mycket man ska avslöja, eller?
Men ingen har sagt just den grejen, tror jag.
Det är ingen som har förklarat det för honom.
Men lyssna här.
Dogge, vad har du då?
Jag hade en eltandborste till mormor. Fina mormor, här kommer en fin borste. Med dina gamla gula tänder är det ett måste. Du kommer att rina som solen igen. Och inte längre en drak i munnen när du pussar på din hjärtevän. Nej.
Subtilt.
Det är en julroast
av mormor.
Nej, men det här julrimmet får ju mig att nästan önska att min mormor levde.
Alltså att du fick roasta henne.
Ja, och kunde kopiera det här rakt av hennes gula gaddar.
Ja, men det här kanske är det nya. Julrose, det är ganska kul.
Men på privata julhöjdpunktslistan var absolut att min kille fick köra hem oss i min pappas bil. Med min pappa i passagerarsätet dessutom.
Han är med andra ord accepterad då?
Det är ju höjden av omfamnande för män emellan, tänker jag mig.
Han har skänkt honom sin dotters hand.
Det är alltså stoltheten i en 50-talistman. Och ge en annan man nycklarna till manlighetstemplet som är ens bil. Livets centra. Det var något så sjukt drabbande över den scenen. Och som du säger, alltså att lämna över bilnycklarna, det är det närmaste jag har kommit till att blivit överlämnad vid altaret.
Så överlämningen har ju redan skett. Nu är det bara rent formellt att den ska gifta er. När vi pratade häromdagen om vad vi ska prata om i det här avsnittet så såg jag framför mig en mängd listor eller vad säger man, koranden av årets det ena och det andra. Nu sitter jag här och har bara två listor. Jag har årets mättnad, alltså saker jag tröttnade på, och årets tv-serier.
Jag tycker det låter bra att börja med tv-serierna. Vi mjukar upp oss lite.
Ja. Årets serie, det är enda kategorin där jag har en topp 10. Men det känns rimligt, för även om den stora seriedöden har börjat så är ju serierna fortfarande vår tids populärkulturella lägereld, så att säga. Och jag tänker att vi bara går rätt in i den. På plats 10 har jag A Murder at the End of the World.
Ja, du nämnde den för mig.
Ja, har du sett den?
Nej, det är nog inte riktigt min kopp av te. Men jag vill veta allt.
Den finns ju på Disney här i Sverige.
Ja.
Den här scenen handlar i korthet om att en ung och modern amatördetektiv, spelad av Emma Corrin, känd från The Crown, som unga Diana, flygs till Island för att bo på ett märkligt hotell byggt av en märklig techmiljardär. Möjligen baserad på Elon Musk. I sometimes wonder, would it have been better? Not to go. Och där börjar gästerna dö en efter en enligt Agatha Christie-modell. Just det där intresserar mig inte så mycket. Jag är egentligen mer intresserad av det som pågår i Flashback-nuet. Där den kvinnliga huvudpersonen och hennes pojkvän löser ett cold case för att fånga en seriemördare. Jag önskar att serien kunde ha hållit sig bara till den historien. Det hade egentligen varit bättre. Pojkvännen spelas förresten av supertalangen Harris Dickinson. Som spelade den manliga fotomodellen i Triangle of Sadness. Kommer du ihåg honom?
Ja, absolut.
Han har något.
Han har något, det är en fantastisk cast verkligen till den här. Jag vet inte om det var en dålig trailer eller något som gjorde mig lite undvikande. Det kanske är just det du säger att det blev... alltså jag uppfattade det här som någon slags sci-fi-aktigt element.
Det finns lite AI, och det är väl, men det är ju inte riktigt sci-fi, för AI finns ju snart i verkligheten.
Ja.
Men du kanske inte ska hetsa upp det för mycket, för det är ju bara en 3+-serie.
Okej.
Men vi lever ju som bekant i 3+-samhället och där finns det ju plats för 3+-serier på årets topp 10-lista.
Har vi det? Okej, vi kör.
Ja, jag skulle säga att hälften av scenen, upp till plats 5, är 3+-serier. Så illa ställt är det med samtiden.
Ja.
Vi behöver inte trampa omkring för länge på plats 10, utan vi går till plats 9. Där har jag en annan 3+-serie. Postapokalyps har jag inte tröttnat på än. Och där har jag serien Silo, eller Silo, på Apple.
Ja.
Jag är möjligen uthålligare än de flesta när det kommer till postapokalyps. För den här utspelar sig i ett djupt schakt under jorden. Det är någonting som har hänt på jordens yta. Oklart vad, det tillhör ju seriens mysterier, så att säga.
Alltså det är en enda lång bunkertillvaro.
Ja, det är en bunkerserie.
När vi faktiskt fick anledning att på riktigt vara rädda för kriget och dess ankomst till Sverige, var du en av dem som gick ut och testade ut bunkrarna runt i säkerhetsskyddsrummen?
Nej, det har jag inte
gjort.
Gjorde
inte det?
Jag föreställer mig att alla skyddsrum är helt förfallna och obrukbara.
Du har inget prepperelement i dig?
Jo, absolut. Jag tänker åtminstone ett par gånger i veckan på att bli prepper. Och hur det ska gå till och vad jag ska lagra, allt vatten och all pasta. Men jag kommer aldrig till skott.
Jag var verkligen den som skaffade den där vevradion, tog ut 10 000 spänn i kontanter. Man ska ha det enligt den där broschyren som kom hem. Och jag kollade absolut bunkerrummen. Och här kanske det här kvinnliga projektlederiet kommer upp. Att jag kände mig nödgad att gå och kolla läget i skyddsrummen. If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
Or you will go outside. Det som fick mig att tycka om Silo så mycket så att den får vara med på listan. Det är att jag tyckte det var kul att Rebecca Ferguson fick bära en serie på sina egna axlar. För hon är underskattad. Jag undrar om det möjligen var så att hon, liksom Brad Pitt en gång, behövde växa ur sin ungdomliga dockskönhet för att vi skulle uppskatta honom. Att hon har gått samma väg. Att hon behövde bli lite äldre för att vi ska se hur begåvad hon är. Är det hemskt sagt?
Nej, det är nog helt korrekt. Två saker om henne först bara. Lysande i Dune, som bekant. Det kommer ju en andra Dune nästa år. Och vad gäller då den här olyckliga Nyhetsmorgon-intervjun? Känner du till det här?
Nej, berätta.
Rebecca Ferguson har aldrig varit mer spännande som person än när hon bryter mot den påklistrat, krystade, trevliga stämningen i Nyhetsmorgon. Inte helt olikt just när du var med i Nyhetsmorgon.
What you're doing for me, just so you know, Nana, is I speak English 100% of my life and my mind is not in publicity state to do what you wish me to do. So I will do it for you, but I'm equally not as happy, but okay.
Ja, men så redan här är hon ju uppe på världsklassnivå. Då har man ju lämnat Sverige också metafysiskt när man vågar bryta mot den överenskommelsen att det ska vara trevligt i Nyhetsmorgon.
Vi är framme vid plats 8. Och där har jag The Marvelous Mrs. Maisel. Amazon Prime. Femte och sista säsongen. Den var inte så stark som tidigare säsonger.
Förutom ett par avsnitt. Jag var ju väldigt tidigt förtjust i den här serien för dess extremt intressanta premiss. Att det just var en hemmafru i ett judisk community på Upper West Side i New York på 50-talet som bryter mot de konventionerna och tar sig upp på stand-up-scenerna. Vilket går emot alla förväntningar på vad unga vackra kvinnor ska göra. I den tiden och i vår tid, ju, helt ärligt. What drives Midge Maisel? I want a big life. I want to break every single rule there is. Och sen så har de tyvärr gått ifrån den premissen lite för mycket då och då. Blivit för mycket typ relationsfokus istället. Trams, tycker jag. Jag vill se alla disputer kring själva yrket. Det är det jag har gillat med den.
Ja, ah, du gillar den politiska dimensionen av The Marvelous Mrs. Maisel.
Allt är politiskt för det första. Men också bara att jag tycker att den faktiskt lyckades förmedla stand-up i serie. Vilket inte är det lättaste. Den franska serien Drôle, eller roligt som det heter på svenska, eller skratt. Eller jag tror att den svenska titeln till och med är Ståupparna. Den lyckas också helt okej med det. Men jag tycker verkligen att Maisel lyckades få till the inner workings, industriproblemen, informella kontakterna, hur man bryter sig in i olika världar. Det gillade jag verkligen med den.
Jag tyckte att sista säsongen var bara 3+. Men även en 3+-säsong av The Marvelous Mrs. Maisel är ju underbar att vistas i.
Ja.
För jag tycker ju det är så oerhört mysigt med den där judiska New York-humorn. Där alla bråkar oavbrutet på ett älskvärt sätt. Får man säga judisk humor? Det får man, va?
Det är nog det man får säga.
Ja, jag vet att Time Magazine gjorde en kartläggning av komiker på 1970-talet. När rasprofilering fortfarande var kosher, så att säga. Och kom fram till att 80% av USAs komiker var judar 1978.
Mm.
Samtidigt som judarna som etnisk grupp utgjorde 3% av befolkningen.
Ja.
Så det är ju möjligen mer än en fördom att judar är roliga.
Men det är inte bara det, det är ju en stor del av deras överlevnadsmekanism. Alltså alla är vi ju präglade av vår historik. Och jag läste någonting om, jag tror det är Werner Herzogs son som kartlade humorn som motstånd i Nazityskland. Att de gjorde ju motstånd, men det förstärkte bara polariseringen. Apropå vår tids polarisering. Men att redan då försökte man att punktera de här påhoppen med just humor. Så det tycker man ändå kan prata om ett starkt arv där.
Och det finns ju något väldigt, väldigt underhållande med att få vara med vid de här familjehögtiderna när det skriks på ett älskvärt sätt.
Det tycker vi är tryggt.
Vidare på listan. På plats 7, den danska serien Huset.
Mm-hmm.
Fängelsedrama. 3 riktigt starka plus. En ordentlig dos David Dencik, det tackar man aldrig nej till.
Mm.
Och ett väldigt fint manus av Kim Fupps. Som lyckas med avsikten att skildra alla karaktärer, både fångvaktare och fångar.
Mm.
Som fångar i olika sorters fängelsen. Ingen är fri.
Det här. Har du funderat över hur du skulle agera som fånge?
Ja, jag kan få tryck över bröstet när jag ser fängelseserier. För det vore så fruktansvärt att sitta i fängelse.
Jag tänker aktivt på att jag ska göra allt jag kan för att aldrig sitta i fängelse. Alltså om jag är en person som vadtrivs med 2 dagar av tristess som vi har haft nu över julen. Jag vet inte hur jag skulle uthärda faktiskt.
Ja, det kanske skulle passa mig som gillar rutiner.
Men gud, det här har vi något, faktiskt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Plats 6. Somebody Somewhere.
Nej, nu, alltså du är vi ens på 3 plus.
Du tycker inte om den?
I stunder, ja.
Jag tycker att det var andra säsongen som kom i år.
Mm-hmm.
Jag tycker att det här är en perla som jag vet att många har missat. Många har inte ens hört talas om Somebody Somewhere, för den ser ju lite tråkig ut på ytan. Den har ju möjligen ännu mer älskvärda karaktärer än karaktärerna i The Marvelous Mrs. Maisel.
Ja.
Och jag har nog aldrig sett någonting som känns verkligare utan att vara verkligt. Man tvivlar inte en sekund på att karaktärerna finns på riktigt. Vilket de ju någon mån gör eftersom serien är baserad på huvudrollsinnehavaren Bridget Everetts liv.
Mm.
Men det finns något så akut verkligt i den här serien som jag tycker är väldigt mysigt att vistas i.
Is that what I think it is? I love a teeny teeny, would you like a teeny teeny? I like a teeny teeny too. There's one teeny teeny and another teeny teeny.
Och Bridget Everett är ju en explosiv fysisk komiker. På scen och i andra serier kan man ha känt igen henne. Hon har också varit med mycket i Inside Amy Schumer, samarbetat mycket med Amy. Och Amy Schumer kom ju själv med en sån ganska monoton, handlingsbefriad serie som alla vill göra nu ju, men som fokuserar mycket på någons inre liv och relationer. Och den heter ju Life and Beth, Amy Schumers motsvarighet. Och den blev nästan för, tycker jag, tradig. Och Somebody Somewhere, det är ju speciellt att någon som Bridget, som har den här explosiviteten på scen, sen kan vara så avskalad och sårbar i den här serien. Det blev jag verkligen drabbad av. Det ser jag inte emot. Sen tycker jag att man som serie måste ha ett större existensberättigande än så.
Jag har aldrig sett en fulare serie. Mm. Den är ju så genomarbetat, överlagt ful. Att varje rum, möbel och människa är så märkvärdigt ful att det blir helt fängslande. Mm. Och det är därför det känns så oerhört verkligt att vistas i den.
Det är en fetischnivå av fulhet vi pratar om. Mm.
Och det är feel good. Och jag är inte främmande för feel good.
Nej.
Även om jag då är lite svagare för postapokalyps. Vilket leder oss till plats 5. Där jag har The Last of Us.
Ja.
Och den tänker jag väl egentligen inte säga så mycket om eftersom alla har sett den. Till och med min sambo.
Vi är fortfarande tryggt i 3-plus-samhället. Absolut.
Ja, här vill nog säga att vi är uppe på 4-plus ändå. När jag skrev på min roman, den där som släpptes under hösten, så var mitt löfte till mig själv, min morot när jag skrev romanen, att samma dag som den lämnades till tryck så skulle jag få köpa ett PlayStation 5, ett PS5, och spela The Last of Us 2. Och jag köpte faktiskt ett PS5 samma dag som romanen lämnades till tryck. För att barnen hade ju fått nys om det här löftet och undrade, pappa, när är din roman klar? Men jag har fortfarande inte spelat en minut av The Last of Us 2. Men det måste jag hinna göra innan andra säsongen av The Last of Us kommer. För den följer ju spelet nästan scen för scen. Jag har sett The Last of Us med hela min familj. Mm. Sambo, 10- och 12-åring. Och vi hade det gott tillsammans.
Mm. Alltså, jag ska absolut säga att första halvan av serien var tryckt uppe på 4+. Det tycker jag verkligen. Sen tror jag att man kunde ha behövt addera någon dimension som gjorde att den skilde sig lite från tv-spelet, som jag ju också har spelat.
Nu går vi vidare. Du vet att jag hade bunkrat en serie inför jullovet.
Nu kommer det.
Ja, jag har faktiskt inte sett klart den här serien. Jag är bara på avsnitt 6. Men jag är rätt så tagen av den sista säsongen av The Crown på Netflix. Det här är det möjligen listans första 5+-säsong.
Mm. Roligt!
Jag hade ju stillsamma förväntningar på sista säsongen av The Crown. För jag tyckte att fjärde säsongen var trött.
Mm.
Men det är ju riktigt välskrivet. Och jag tycker att de hittar smärtpunkterna på ett väldigt fint sätt. I första 3 avsnitten som leder fram till Dianas död tycker jag var helt otroliga. Det gör inget att man vet hur det ska gå. Det blir nästan istället, de har lyckats utnyttja att alla vet hur det ska gå, att bygga ett spänningsmoment i detta att alla vet. Det är ju en särskild sorts spänning när alla vet hur det ska gå. Och det är inte helt lätt att lösa det där. Men liksom i filmen Titanic så funkar det ändå. Det jag skulle ha sagt om de där 3 första avsnitten dock är att jag hoppas att skaparna hade på fötterna när de skrev karaktären Mohammed Al-Fayed, alltså Dodi Fayeds pappa. För maken till karaktärsmord har jag nog aldrig sett. Han är ju en bra skurk.
Jag har ju sett min beskärda del av Diana-content. För utöver då The Crown som du nämner nu så finns det den här faktiskt fenomenala filmen där Kristen Stewart iklär sig prinsessan. Har du sett den?
Ja, 3+.
Nej, men den är fantastisk. Spencer från 2021. För att de lyckas få till ett element av The Shining. De får till Black Swan. Att det blir ett skräckscenario. Det som pågår sista helgen. Hon är en del av kungafamiljen. Och firar jul med dem en sista gång. Och jag tycker att Kristen Stewart lyckas verkligen fånga det här. Att hon är ju absolut nedbruten av omständigheterna, men en person som bär alla känslor utanpå exakt hela tiden. Hon var aldrig rustad för det där livet. Och jag tycker att det har ju fått kanske dras till sin spets i The Crown, att hon ibland nästan känns obalanserad bara.
Men det var väl rimligen?
Mot slutet, jag tror det. Det är ju jävligt svårt att hitta sin väg i det där. Hur mycket ska man göra det som victim blaming då? Att hon faktiskt var oregerlig. Och hur mycket ska man få till att det handlar ju om att hon var paranoid av en anledning? Att det här hovet är på CIA-nivå nästan i vad de får till. Och det knyter de ihop då med pappans anklagelser som du är inne på. Vill du berätta lite för dem som inte vet?
Ja, pappan Mohammed Al-Fayed, alltså Dodi Fayeds pappa. Han är ju skildrad som en, han är nästan som en Disney-skurk. Att han är helt besatt av tanken på att hans son ska gifta sig med Diana. Och piskar sin son framför sig in i det här frieriet. Mm. Och det här, det förvånade mig lite att de gick så hårt åt en verklig människa. För det här är ju en serie som annars är ganska skonsam mot sina karaktärers verkliga alter egon. Vi vet ju att de här kungligheterna i verkligheten är på gränsen till funktionsvarierade eftersom de har växt upp i den absoluta elitens slutna rum.
Jag tror du skulle säga på grund av all inavel.
Ja, det är också möjligen. Men det vill jag inte, de markerna vill jag inte tassa i. Men jag utgår från att serien skapar har skänkt kungligheterna en massa sociala och intellektuella förmågor som de inte har i verkligheten. Mm. Vi begriper ju att verklighetens prins Charles är mycket punchigare än han är i serien. Serieskaparna har ju unnat kungligheterna ett osannolikt mått av mänsklighet. För de hade inte fungerat annars. Men det har de har ju gått en annan väg med Mohammed Al-Fayed. Han är ju en Disney-skurk.
Han fick bli endimensionell häxa i skogen, motsvarande.
Ja, men det blev ju bra tv. Det är möjligt att den här serien kommer klättra ännu högre när jag är ute. Men jag är som sagt, ja, jag är tagen hittills efter 6 avsnitt.
Ja, och jag sa ju det när jag hade varit och sett finalavsnittet. Att det går absolut att ses fristående. Som en film nästan. Och det är väl så de har tänkt det, att någon som inte orkar kliva på och se allting ska då bli lockad och sen börja se bakåt.
Vi måste vidare. Plats 3. Ännu en sista säsong. Succession.
Nu snackar vi.
Säsong 4. Oerhörd avslutning. Det här tänker jag inte heller säga någonting om, för jag vet att alla har sett sista säsongen av Succession. Det jag möjligen vill ha sagt, det är att jag tycker det var ett genidrag att döda den där viktiga karaktären så tidigt i sista säsongen.
Tycker du? Jag tycker att det förlorade en laddning mot seriens slut.
Den skådespelaren såg ju sig själv som den viktigaste karaktären, men han var ju inte den viktigaste karaktären. Det tycker jag man märkte när han var borta. Att då lyfte, då fick de andra i serien en framflyttad position, och det mådde serien bra av.
Det släppte ju lös deras destruktiva krafter, absolut. Men jag tycker att han kunde ha fått vara i koma eller någonting. Det är min enda invändning.
Avsnittet där han dör, det är ju något av det bästa jag sett på tv. På plats 2... Babylon Berlin.
Jaså, 2.
Fjärde säsongen, eller tredje om man ser den på SVT Play. Det är lite snurrigt med hur de har klippt den här serien i olika länder.
Men om man bara ska säga någonting om Babylon Berlin, så är ju det att det är världar som möts. Det är dels i någon slags sexarbetar, jag använder inte det ordet vanligtvis, men sexarbetarvärld och polis.
Ja, men det är ju kriminalpoliser. Finns en Tintin-energi i serien. Den kvinnliga huvudpersonen ser ju ut som en kvinnlig Tintin. I den senaste säsongen då, den utspelas ju i 30-talets filmbransch i Berlin. Och det är ju också väldigt, det är också en väldigt härlig värld att vistas i. Gamla filmbranschen. Superromantiskt. Det är också, de har gjort underverk med musiken i den här serien. De har ju skapat känslan av att det finns en musikscen i 20-tals Berlin och 30-tals Berlin. Där liksom människorna som lever där, de har sina favoritartister. och de kan låtarna. Det finns liksom hits i den här världen. Och de går på en klubb och när den här låten kommer så flödar alla upp på dansgolvet. Och det där ser man sällan i gamla serien. Men det är klart att det var så då också på den tiden. Att det fanns en Lady Gaga i 20-talets Berlin, så att säga.
Mm.
Det är den dyraste tv-serien som har spelats in på den här sidan om Atlanten. Och det syns och känns. Produktionsvärdet är ju så bländande att de möjligen inte hade behövt skådespelare och handling och sånt. Det är nästan räckt med att bara få vistas i den här mustiga versionen av 20- och 30-talets Berlin.
Mm.
Men de har ju inte nöjt sig med det. Jag vet inte om jag har sett maken till lyckad casting i en serie. Skådespelarna är ju så satans karismatiska. Har du sett den?
Men jag såg den i tidernas så kallade begynnelse. Och det är extra aktuellt just den här veckan. För det är också vår klädkod och festkod till vår nyårsafton på söndag.
Oh. Jag hade nog gått på festen som han Alfred Nyssen i serien. Mm. Han som har de jättevida brallorna. Alltså vidare brallor än Björn af Kleen.
Så smalt. Men ja, absolut. Jag är ju lite lockad av att vara i den tidseran, de miljöerna, överlag.
Mm, jag också. Det är så romantiskt som man bara ryser. Jag älskar Babylon Berlin.
Ja.
Ska vi gå på första platsen? Eller ska vi ta årets besvikelse först? Det var väl The Bear säsong 2.
Åh! Fan vad lättad jag är! Jag är så besviken på listor som har listat The Bear högt. Eller topp. Det var så toppade The Guardians tv-serielista över året. Nu har du med mig. Berätta mer.
Ja, alltså, The Bear säsong 2. Dålig var den inte.
Nej.
Men första säsongen var ju otrolig. Ja. Medan andra liksom späddes ut i 3+-samhället. Mm. När den förvandlade sig själv till någon sorts liberal och präktig självhjälpskurs.
Men det är så speciellt när man har ett framgångskoncept och ska antingen återuppliva det eller bygga vidare på det om man väljer att helt frångå konceptet. The Bear säsong 1 hade ju det här elementet av att man fick extremt höga kortisolnivåer av att titta på det. Jag ska ju undvika det som konstant utbränd egentligen. Men det kändes som att man var med och jobbade i köket på bra och dåliga sätt. Bra sätt, närheten, intimiteten. Jag var med i deras kroppar när de rörde sig och i deras blickar och tankar. På dåligt sätt, att det blev stressigt och jobbigt och jag tror folk inte orkade bingea det då på det sättet. Och då försökte de få till en liksom mer behaglig kvalitet i säsong 2. Men då gjorde det bara till att det var monotont och tråkigt jobb. Jag vill inte jobba när jag kollar på tv.
Honorable mentions för årets besvikelse. Mm. Där kan vi väl nämna Lessons in Chemistry.
Ja, trevlig.
Jag är så trött på duktiga berättelser, känner jag. Till årets besvikelse vill jag väl också sortera ett knippe serier som kollapsade under sin tredje säsong. Den svåra tredje säsongen. Och där har vi The Mandalorian, The Witcher och Only Murders in the Building.
Men du, nu passar du dig. Jag håller med dig till viss del om dessa nämnda titlar. Men jag måste bara säga att Only Murders in the Building, det får gärna bli en evighetsmaskin. En sån här crime of the week. Bara fortsätt lasta in händelser. För att de här karaktärerna, världen de lever i. För mig som är Nora Ephron-knarkare, att få vara i de här husen på Upper West Side, det är ju en dröm i sig. Men sen är ju jag också besatt av Steve Martin. Och sen också kombinationen Martin Short och sen Selena Gomez, det är väl lite trevligt. Du vet, det är bara vad det är. Hur vågar du inte vara tacksam?
Jag tycker det trampades duktigt med vatten i säsong 3. Men det finns ju serier som har hämtat sig i säsong 4. Säsong 3 är ju dokumenterat den svåraste säsongen. Så vi får se. Ska vi gå på första platsen?
Nu är det så höga krav på vad du säger på plats 1.
Jag kommer inte säga så mycket om första platsen. För att jag begriper att det här är ytterligare en serie som alla har sett.
Jaha.
Jag nöjer mig med att säga att det här är den nya guldstandarden för filmatiseringar av romaner i det här landet. Händelser vid vatten. Gud vad bra den var. Det är allt jag har att säga.
Du har en favoritkaraktär också.
Ja, jag är väldigt svag för Liv Mjönäs. Hon spelar ju doktorns fru där. Och jag tycker att hon är möjligen Sveriges mest underskattade skådespelare.
Otroligt vågad lista, André. Jag må inte hålla med dig till fullo, men jag respekterar dig.
Jag blir så glad att du säger det, för jag trodde det var en tråkig lista.
Men jag vill aldrig höra dig nämna en 3+-serie igen. Tack! Nu ska vi då ägna oss åt lite årets utnämningar vidare. Och jag började den här kategorin med att kalla den för årets skurk. Men det kändes lite för brett. Då kan det ju vara en massmördare, diktator, krigsherre. Det ska vara lite mer Lex Luthor, årets Batman-skurk.
Ja, men det måste man ju få unna sig. Så att vi slipper prata om Putin, Hamas och Netanyahu och så vidare.
Till exempel. Eller kanske Scooby-Doo-skurk. En skala. Scooby-Doo till Lex Luthor-skurk.
En verklighet, en Scooby-Doo-skurk.
Ja, fast det här är lite närmare Lex Luthor-skurk i år.
Jag vet nästan säkert vem du kommer att säga.
Han återkommer ofta i dessa sammanhang. Jag har fascinerats av den här mannen i många år. Jag vill påstå att jag var tidig med att släppa hans frälsarstatus, som han ju först hade för alla. Och det är ju den oefterhärmligt insikts- och gränslösa Elon Musk.
If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f*** yourself. Go yourself. Is that clear? I hope it is.
Och det finns ju någonting i årets just Batman-skurk som passar för just Elon. För att Batman-skurkarna är ju speciella på så sätt att de ofta har varit personer som velat väl. Eller haft någon slags någon ambition eller något mål att åstadkomma någonting. Men råkar ut för någonting, förvrids fullständigt av detta och ska straffa alla för all framtid. Elon Musk har då gått från att vara elbilsbatterirevolutionens frälsare som skulle rädda oss alla till att kännas som mänsklighetens fiende, som art nästan.
Alltså det som gör honom så bra som skurk i filmiska termer, det är att han är så barnslig. Mm. Det känns som att en 12-åring har kommit över väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar.
Vet du, vi ska ju prata snart om filmen Poor Things, Emma Stone, som har premiär i slutet av januari. Och där är ju plotten att en bebishjärna sätts in i en ung, sexig kvinnokropp. Och Elon Musk är då en 12-årig pojkes hjärna i en techjättes kropp. Det är där vi är, så att ni är med. Och vi kommer in på Elon Musks skurkighet, men också faktiskt hans oväntade hjältestatus, som jag upptäckte när jag satt med det här. Men vi ska bara börja med att nämna att han häromdagen stötte på patrull från de egna leden i form av machoriddaren Jordan B. Peterson.
Har Jordan B. Peterson gått i clinch med Elon Musk?
Jag skulle säga att det är mer av en kollegial tillrättavisning som har skett, men publikt. Jordan B. Peterson verkar ha tillfrisknat från den här ryska institutionen. Han, för ett år sedan så vaknade han ju från en koma på ett sjukhus i Ryssland.
Ja, hans dotter hade väl lurat i honom någon sorts enbart köttdiet som gjorde honom galen.
Mm. Och nu ska då Jordan B. Peterson, som har blivit någon slags anti-woke-hjälte även, agera AI-kritiker. Har du hört om Elon Musks AI-chattassistent?
Ja, vagt, men det är bäst att påminna mig.
Den heter Grok.
Återigen, en 12-åring styr världen. Han döper om Twitter till X.
Oh, gud.
Han döper sin AI-assistens till Grok.
Jordan B. Peterson då, han anklagade den här nya chattklienten för att vara nästan lika woke som OpenAI's ChatGPT. Och Musk då svarade: "Unfortunately, the internet on which it is trained is overrun with woke nonsense. Grok will get better. This is just the beta." Men jag tror inte att Jordan B. Peterson kommer vara nöjd med någon AI. För en AI svarar att transpersoner borde slaktas och vita heteromän borde rätteligen dominera oss alla.
Som Gud avsåg.
Så det är lite av en kamp han aldrig kan vinna, tänker jag. Det här påminner mig om att vissa förhåller sig till Elon Musk och till Jordan B. Peterson med den här gamla goda. Han säger ju några bra saker också.
Jag var länge förlåtande mot Musk, för jag tyckte att han satte fart på elbilsutvecklingen med sin 12-årighet på ett sätt som planeten behövde. Men han har passerat en punkt där jag inte längre kan se på honom med förlåtande ögon. Han är för löjlig och obehaglig.
Men jag tänker ofta på allt man skulle kunna åstadkomma om man hade den orädda framfart man hade som i hans fall 12-åring, men i mitt fall kanske 21-åring, innan man fick ansvar och budgetar och blev liksom hyvlad för ett, liksom en illvillig tolkning av något man sa på Nyhetsmorgon. Alltså den sortens små kriser, det gör ju någonting med en. Det tär ju på en. Och Elon har ju valt förhållningssättet till det att göra sig mer av Elon Musk. Man kan ju välja där. Ska jag tona ner min Elon Musk-het när man stöter på patrull? Eller ska jag skruva upp min Elon Musk-het? Han har ju varit att maxa på det, kan man säga.
Ja, det hände väl någonting när den här kvinnan dumpade honom. Grimes.
Mm. Och även där hade han ju problem med att döpa saker och ting. Jag syftar på deras gemensamma barn. X-A-E-A-X-I-I och X-A-Dark Cedar Rail.
De var 12 år gamla båda två. Världens Men... yngsta föräldrar.
När vi pratar om Elon Musks skurkaktighet, då menar vi ju inte bara att han är outhärdlig rent privat socialt, utan att han ju med Tesla också för ett krig mot det han kallar för wokeness, men vilket andra kan mena är bara helt rimliga sätt att vara chef eller att vara medmänniska. Han vill betala lägre skatter, flyttar Teslas fabriker, han använder helt enkelt sitt överläge. Och så köpte han X och ska göra det fritt, som det heter.
Han har gjort det helt outhärdligt att vistas på. Jag har nästan lämnat Twitter.
Ja, många har det. Och nu har det kommit anklagelser om att vissa källor blir förfördelade. Alltså att källor som har kritiserat Tesla, till exempel Aftonbladet, påstår att de märker att deras länkar döljs på X.
Ja, det återstår ju att se om det här verkligen är på grund av någonting X eller Elon Musk har gjort. Eller om det är att det är någon olycklig omständighet. Men om det här stämmer, att Elon Musk har blockerat medier som är kritiska mot honom, så är ju det oerhört allvarligt.
Då går vi från Scooby-Doo-skurk till Batman-skurk på riktigt.
Och ja, då har vi faktiskt en riktig Batman-skurk i verkligheten.
Men nu när vi har befäst den här då vardagliga skurkaktigheten från Elon Musk, så måste jag säga vad som gör honom till en oväntad hjälte just i år. För nu kommer vi även in på årets oväntade hjälte inuti årets Batman-skurk. Och det är
en kategori i en kategori.
Det är att Elons skurkaktighet har lyckats återupprätta en del Sveriges stolthet. För fan, vilket slitigt år det har varit som svensk. Här har man behövt argumentera för att man är svensk i 30 år. Som då halvsvensk, halvpersisk, brun, stornäst person. Men i år så blev det så att man kanske inte var lika ihärdig med att påpeka i alla rum att man är svensk.
Man kanske till och med låtsas att man är dansk eller norrman när man kommer till en semesterort utomlands.
Om någon skulle råka göra det misstaget, då hade man bara spelat med.
Oh ja.
Och jag som, det ropas efter mig att jag är från Bangladesh, Italien, allt möjligt. I år har jag bara köpt de här etiketterna, kan jag säga. För att jag var ju på semester i Italien i somras, liksom du, men på annan ort. Och på en middag hamnade jag med en konstnär från New York med rötter i Mosambik. Och när det kom på tal att jag är svensk, då vändes en sån negativ energi mot mig. Jag blev grillad för att det är ett muslimhatande land.
Ja, det är där vi är nu.
Och det är ju väldigt få som lever i en stat som inte förtrycker eller föraktar någon minoritet, ska sägas. Men det tog ändå, ska jag säga. Hon sa, hur känns det att leva i ett land som hatar muslimer? Med en anklagande ton som jag fortfarande kan fundera lite på. För att hon kanske inte såg, hon kanske inte kunde okulärbesiktiga mitt utseende.
Jag förstår vad du menar.
Ja, det är ju muslim adjacent, mitt utseende.
Ja.
Och min familj är ju kulturella muslimer. Så hon grillar mig om detta. Och då visade det sig att det var då den här rubriken, att svenska staten, citat, approves of Quran burnings, hade fått fötter. För att det kan ju då tolkas som att svenska staten stöttar koranbränningar. Och det är så den tyvärr tolkades av väldigt många människor.
Det är ju inte helt falskt eftersom Sverige i praktiken styrs av Sverigedemokraterna.
Men stöttar som i uppmuntrar till, hade hon tolkat det som. Och att då är vi alla medskyldiga som svenska medborgare till att detta sker. Snarare än att svenska staten påstår att de inte lagligt kunde förhindra det. Så då blev jag islamofob försvarare nummer ett där på restaurangen. Vilket ju fick mig att verka ännu mer misstänkt i hennes
ögon. Du var inte helt bekväm i rollen.
Nej, en väldigt märklig rollfördelning just den dagen. Och varför tar jag upp det här då? Jo, det har varit tufft att vara svensk av många skäl i år. Men på senaste tiden så har Musks öppna konflikt med IF Metall fått en att känna en otrolig kollektiv gemenskap och stolthet över svenskheten som jag har saknat. Fackets styrka och storhet. Har du sett det här?
Mm, jag känner lite samma faktiskt.
Ja, och nu har det spritt sig till liksom andra branscher. Någon dansk gren är också med på ett hörn. Svenska arbetare kan rubba en sån gigant att han ens måste uttala sig i medier, att han stämmer svenska staten, att han kräver förändring. Och det som har skett då är att det känns som att arbetsrätten är det vi kommer ha med oss inom det här stålbadet på svensk medmänsklighet. Det är det enda kvarvarande element vi har av svenska exceptionalismen.
Uppluckrat, försvagat, men det finns fortfarande där.
Och i mitt flöde får jag då plötsligt upp ett klipp där olika svenskar har blivit ombedda att skicka ett budskap, ett meddelande till Elon Musk. Och jag blir tacksam för att han som oväntad hjälte får mig att känna så här för mina medmänniskor i Sverige. Och att det finns en sån stolthet som lyser i deras ögon när de ska försöka då säga åt honom.
He shouldn't do this. He should respect our way of doing things in Sweden.
I think it's going to hurt them.
The Swedish model is 100 years old and is very well rooted. And there is a good reason for that. A lot of people fought hard over many years for their rights.
Nu kommer den här underbara kvinnan.
Well, my message to Elon Musk is get real.
Oj, vad älskvärd.
Totalt älskvärd. Jag vill se henne möta Elon Musk och allas våra vägnar.
Hon är Batman.
Hon är Batman.
Jag vill hänga på min andra årets någonting som är väldigt kort. Och det är då listan över årets mättnad. Saker jag tröttnade på. Och där har jag bara plats ett. Och det är ju AI.
Ja.
Det hände, alltså artificiell intelligens. Det hände ju något väldigt intressant och banbrytande här. Att AI blev det första vi tröttnade på innan det har hänt. Jag orkar inte höra ett ord till om AI.
Du har ju haft ett korståg mot AI, rent av.
Lite kanske. Jag är ju livrädd för AI. Att jag är trött på AI betyder ju inte att jag inte tar AI på allvar. Jag tror ju att AI, när det händer, kommer att förändra världen vi lever i på ett sätt som ingen av oss kan föreställa oss. Vi ska ju för första gången i mänsklighetens historia leva jämsides en gud. Det låter dramatiskt, men det är ju dit vi är på väg. Så jag är doomer. Jag ser bara två scenarion för framtiden. I det ena är vi alla döda eftersom AI dödade oss. Och i det andra lever vi i en dystopisk mardröm. Men jag orkar ändå inte bry mig. Jag vill inte höra ett ord till om AI.
Alltså kanske är det samma impuls som att vi vet att det är klimatkatastrofen som kommer göra att våra barn eller barnbarn måste ägna dagarna åt att hitta rent vatten eller skydd från tyfoner. Men inte fan orkar vi hantera det för det.
Nej, nu kommer vi förmodligen inte hinna gå under av klimatkatastrofen för att AI har seglat upp som det mest sannolika hotet.
Jag känner mig bekväm med att ta farväl av 2023 i och med att vi har upprättat det här lilla helvetet att kunna mötas i. Det känns tryggt på något sätt och lovande. Vi kanske inte kan hejda AI, men vi kan prata om att vi inte orkar prata om AI.
Vi kan mötas i detta helvetet i helvetet.
Ja, det ger någonting. Det är kanske en falsk tröst, men det är en tröst. Jag är lite besviken på att jag inte lyckades formulera någon kategori om Romina Pourmokhtari. Men jag tror att hon bara får vara årets Romina.
Ja, hon är ju årets någonting. Så mycket är ju säkert. Jag kan inte heller riktigt formulera mig där än. Vi kan väl återkomma till henne.
Ja, och bara att man säger årets Romina till folk så har man ändå alla en gemensam definition. Jag har nämnt det för 2-3 personer. Och det är någon slags 1. Orubblig nöjdhet. 2. Skev självuppfattning. Och liksom då Elons 12-åriga hjärna så undrar man ibland, vad hade man kunnat åstadkomma med ett uns av den framfarten?
Nu ger du dig på en definition av årets Romina. Jag är inte redo för det riktigt än.
Mm.
Men jag har på känn att det inte är en komplimang.
Nästa år kommer jag försöka mig på att ha en promille av Romina i mig och Elon.
Vad nu det innebär.
Men med det sagt, ska vi säga tack och hej för 2023? Det är väl nu, det är väl dags?
Det kan vi väl göra. Mm. Gott nytt!
Gott nytt!
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
I mitt flöde.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features 2 of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.